Du lyssnar på Tyresradio 91,4 och jag heter Carina Högberg och idag är det dags för mitt program Personligt med Carina. Och idag när vi spelar in så är det den 21 april och jag säger välkommen till min gäst Kent Olander. Eller Kenta kanske.
Kenta blir bättre.
Kenta blir bra. Välkommen.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Ja, vi har suttit och förpratat lite grann. Och det känns som att jag vill prata med dig jättelänge. För du har så spännande liv på alla punkter, känner jag.
Ja, det kan nog stämma faktiskt.
Ja. Ja. Och för er då som liksom mig inte visste vem Kenta Olander är.
Vem är det?
Vem är det? Det är ju en liksom kille som är uppvuxen i Tyresö.
Stämmer.
Ja, men inte bor här längre.
Stämmer också.
Stämmer också. Och i tonåren, va? Eller ni var inte ens tonåringar, tror jag, startade ett helt annat liv för dig och dina kompisar.
Ja, vi var väl lite äldre än tonåringar. Jag var 23.
Jaha, okej.
Okay. Du tänker på Rednex, hoppas jag nu sen till bort mig.
Ja, ja, precis. Det är alltså Rednex. Ja. En Rednex-kille som vi har här. Vad roligt. Och för mig är ju det Cotton Eye Joe. Mm. Och jag är dålig på att kunna liksom fler låtar, men jag känner ju igen dem. Så.
Ja. Ja. Ja, vi hade väl några fler. Det var väl...
Ah.
Ja, ja. Old Pop och In and Oak gick ju rätt så bra. Wish You Were Here, en lugn, stillsam ballad.
Den känner jag igen.
Ja. Men sen gjorde vi också en andra platta 2001 som gick bra, men kanske inte så bra som vi hade hoppats på.
Okej, okay. Och bra är ju ett begrepp som är olika för alla.
Mm.
Eller hur?
Så är det.
Ja, men om vi backar bak lite då. Du är ju härifrån och är dina föräldrar, kom de härifrån eller... inflyttade?
Ja, alltså lång historia kort. Farsan är uppvuxen på Södermalm på Långholmsgatan. Och morsan är faktiskt uppvuxen ute i Bromma, men de flyttade hit till Tyresö. Köpte en tomt ute på Raksta. Byggde hus där början på 60-talet. Och då bodde vi i Västertorp faktiskt. Men sen när jag var typ 2 år gammal flyttade vi ut till Raksta också. Så jag är född och uppvuxen ute på buschen i Raksta.
Okej. Okay. Och där ser det ju inte likadant ut idag. Det är inte lika mycket busch längre.
Nej, jag har förstått det. Det är. Och det är väl rätt så hyfsat bra det också. För många gånger man knallar från bussen och skulle hem, då har man förbannat föräldrarna. Hur fan kan man bosätta sig här ute?
Ja,
men det är en annan grej nu faktiskt.
Jo, men det är ju det. Det som jag är ju inflyttad Tyresöbo, men det som jag känner är att man byggde massa hus och massa hus och massa hus, och så tänkte man inte på att folk skulle ta sig till och från huset och stan och jobb och så. Så det har ju liksom varit en stor propp. Liksom, det tar världens tid att komma utifrån Tyres och ta sig inåt. Liksom. Så det skickar vi till de som har planerat Tyres.
Från att tänka om.
Ja, precis.
Ja, det har hänt mycket i Tyres. Jag tog en promenad innan vi träffades. Så går runt och kikar. Det är kul att kolla.
Ja, men det är ju
det. Och med förskräckelse ska jag säga att min gamla skola och föräldern inte finns längre. Alltså
det är jättetråkigt.
Mycket tråkigt.
Men när du växte upp, var det högstadiet eller var det...
Nej, då var föräldern högstadiet precis, 7-9. Ja. Innan det gick jag ut i Tyresö skola som... På den tiden, det var ju bara en klass av varje upp till 6:an. Så det var.
Jag är lite äldre än dig, men för mig var det ju också så. Eller två kunde det finnas, liksom. Och idag är det väl 5-6 i varje årsgrupp. Ja. Det var bättre förr.
Mycket bättre. Ju förr desto bättre, brukar jag säga.
Ja, det är bra. Har du någon syskon eller?
Jag har en storbror som heter Tom. Han är 1, 2, 3, 4 år äldre än mig. Han bor i Upplands Väsby.
Jaha, okej. Okay, så där.
Och vi har sporadisk kontakt. Så där. Det är...
Syskonrelation behöver inte vara den tajtaste man har.
Nej, så kan det vara.
Jag har 2 äldre syskon också.
Ja, du ser.
Ja, så. Ja, du började i Tyresö skola där. Mm. Och hur var det då att börja plugget?
Jag tyckte det var kul. Även om jag inte var någon geni i skolan. Jag trivdes i skolan. Jag tyckte det var kul att träffa polare. Lyssna. Alltså musik kom ju tidigt in. Låna plattor av varandra och prata musik. Och sen ser det när jag börjar man spela musik själv också. Så det var, jag trivdes i skolan. Tyckte det var kul.
Och för er som inte vet vad plattor är, så är det en svart, rund sak. Och man hade en speciell apparat som kallas för grammofon. Och då la man på den där plattan och satte på ett stift. Så simsalabim kom det ut ljud i högtalarna.
Helt otroligt.
Ja.
Fantastiskt.
Det är det.
Och jag tycker fortfarande CD-skivan är en jäkligt ny och bra uppfinning med den.
Ja, den har sina år på nacken.
Det är ju så alltså. Mm.
Jag har till och med LP-skiv kvar hemma.
Ja, det har jag också.
Men jag har ingen grammofon.
Nej, det har jag. Jag brukar ibland krypa ner i källaren och lyssna på lite gamla vinyler. Det
ja, musikintresset består.
Oh, ja.
Men du, när du började skolan då, fick man börja med blockflöjt?
Jajamän.
Och sen gitarr?
Nej, det var blockflöjt faktiskt. Vi hade, tror vi gick i trean eller fyran, hade vi en konsert utanför Bioforellen här.
Ah.
Stod och tutade i våra blockflöjter och det. Och det var väl, alltså det var ju kul på så sätt, men det var inte riktigt vad jag tyckte, vad jag ville göra faktiskt.
Men hade du en dröm redan då om liksom att spela på de stora scenerna? Och...
Alltså den drömmen, jag hade ju... Lång historia kort, jag var, träffade en kille som var bekant till morsan och farsan. Jag skulle med dem på en liten semester till Norge. Och innan vi åkte till Norge så var vi hemma hos dem, de bodde i Nässjö. Och i sin lilla gillestuga, nedervåning där de hade leksaker och grejer, där hade han ett trumset bland annat. Och jag kommer ihåg det ännu, då har jag varit helt hänförd med trumset. Jag frågade, vad gör du med trumset då? Så han spelade ett band, sa han. Då var det som att det var ett litet frö som groddes där och jag var borta i 2 veckor. Och det enda jag tänkte på, det gäller de 2 veckorna, det var för att komma hem. Och berätta för polarna, några av dem blev sedan mer och mer rednecks. Jag kom hem, ringde till kompisarna, vi ses när vi kör den ute på Racksta. Och jag förklarade att vi ska sätta upp ett band. Vi ska spela musik. Och det gjorde vi också. Och då var man kanske i 10-11 års ålder.
Ja, gud vad häftigt.
Ja,
att det går liksom att uppfylla sin dröm som man har redan som barn.
Ja, det var på väldigt medioker nivå. Du vet. Vi byggde våra egna trummor av kaffeburkar och hade någon sorts gitarr. Men ändå, vi gjorde egna låtar och... Hade en spelning i mitt uthus faktiskt.
Åh oh, gud vad roligt. Och jättemycket publik.
Oh, ja,
mamma och pappa. Och...
Ja, mamma och pappa. Men farsan gick efter en stund. Men morsan hängde kvar nu.
Okej. Och de som... Jag är ju lite dålig på det här hur er grupp var sammansatt. Och jag förstår att det har varit många olika konstellationer och sådär. Men vilka... Började där när du var i 20-årsåldern? Eller vad?
23, var 1994. Sommar 94 kom vi med.
Och det är liksom uppstarten av Rednex 1994.
Ja, alltså då fanns det ju inget band Rednex typ. Det var en Cotton Eye Joe vad vi gjorde och vi fick höra en första mix på den. Och den släpptes ju, om jag inte minns helt fel, innan sommar 94, men det gick inte så bra. Så de gjorde en ommix på den och liksom tyckte att vi behöver ett band till det här på något vänster. Då blev vi, Annika kontaktade Jonas, om jag inte minns helt fel. Och hon frågade om vi kunde vara med.
Så ni som startade upp Rednex, var det du, Annika?
Det var Annika, och så var det Jonas Nilsson, Urban Langren och Anders Arsland. Och det var alltså jag och Anders framförallt, vi har känt varandra sen tiden ute i Tyresö skola, alltså sen första klass. Och spelat ihop och startat band ihop och likadant med Jonas, han var med i mitt, den första bandet jag berättade om nyss när jag kom hem från Norge, han var med där och lirade trummor. Ubbe har man också, honom har man känt, om man säger inte lika länge som alla andra, men det är lugnt än 30-40 år någonting i alla fall.
Åh, herregud, och de allihopa är härifrån Tyresö?
Ja.
Ah, vad roligt, ja, vad roligt. Vi ska säga att Ubbe och
Jonas
var här för ett år sedan. Mm. Ja, inte riktigt ett år sedan. Och gjorde ett program med Niklas Wennerström. Så de har också suttit här.
Just det, ja. Stämmer.
Men du, hade ni band liksom in, eller var du med och spelade i något annat band än ni som lirar på kaffeburkar och så?
Ja, som sagt, då spelade jag med ett band. Vi hade en replokal på Söder i stan. Och det här var ju rätt så märkliga tider, 90-talet, över grunge hade kommit. Och jag är gammal hårdrock, så alltså det var ju inte jättepositivt. Så att han spelade bas i det bandet då. Petri hette han. Han var inte från Tyres, han är från Jakan. Vi hade kommit på det att vi tyckte att musiken var rätt så tråkig. Så vi beslutade att få åka till USA. I september 94 så vi drar dit. Och då så var vi först åka till New York. För han hade några vänner som bodde där och spelade. Och så vi hängde där en liten stund. Och sen tar en buss, Greyhound-buss, ner till New Orleans. Och liksom går på jazz- och bluesbarer och får lite ny input faktiskt. Så att hela den sommaren 94 jobbade jag. Jag tog ingen semester utan jag jobbade... Tog alla extra och jag bara kunde jobba nätter och kvällar och vad som helst.
Ja, vad var det för typ av jobb då som du hoppade på?
Det var städjobb. Nej, men det var, alltså, jag har gått bygg och anläggning så man har inga studieskulder direkt. Men det har aldrig bekymrat mig heller för att det är bara jag får in pengar så är det. Men som sagt, jag jobbade, det var ju när jag kom hem efter att ha jobbat helg. Då hade jag 4-5 meddelanden på min telefonsvar. Och ett var ju från morsan, för hon ringer alltid och frågar vad man gör. Sen var det Jonas som hade ringt. 3 eller 4 gånger och sagt att han hade träffat Annika, han hade fått höra den här låten och Cotton Eye Joe. Sen sa han, fan, kan inte, det här kan vara kul, där så vi hoppar på det. Då kom han, han sa då att det kan bli stålar, så vi ser vad det kan bli det här. Alltså. Så att jag sprang ner på Sandelius när det fanns, träffade honom där och vi satt och planerade. Vi hade inte en aning om vad vi skulle göra, vi visste ju ingenting. Så då, om det var dagen efter, två dagar senare, träffade vi då den här låtskriven i en studio i Liljeholmen. Och Liljeholmen då ser inte ut som det ser ut idag. Då var det lite halvshady kvarter. Liksom. Det fanns en pressbyrå och en busshållplats ungefär.
Ja, som det var i många förorter, höll jag på att säga. Det är inte en förort, men det såg annorlunda ut förr.
Mycket annorlunda. Ja. Nej, så vi åkte dit med öppet sinne och tänkte, ja, Anders var med också givetvis. Mm. Och det, så vet ni, vad fan, ja. Och han var ju en jäklig, han Rani som han heter, är en rätt så udda figur och var alltså väldigt, väldigt egen människa. Långt rött hår som hängde ner så här, och han hade väl, ja, han hade en jävligt, oh, får man svära?
Ja, det får man.
Tack. Han hade en jävligt stark vision om hur det här skulle vara, och frågade, tyckte, ja, vad tycker ni? Och det ska vara vilt på scenen, ni ser det, ja. Det kan vi göra, så vi behöver bara vara oss själva. Liksom.
Rani, är det han som har skrivit?
Han har skrivit Cotton Eye Joe tillsammans med två andra killar som heter Janne och Öban.
Okay. Har de skrivit både musik och text?
Alltså texten, eller? Det är en gammal traddlåt. Så den har ju funnits i typ, inte 100 år, men säkerligen 70 år. Som de då la egen musik till då, och vinst och förlust.
Ja, det... gick ju bra, kan man.
Det gick hyfsat bra, kan man
lugnt säga. Ja, en liten rolig sak. Jag jobbar ju som sjukvårdare på många event. Och så var jag på ett event i juni förra året på Söder. Mm. Och där spelade Rednecks.
Se där.
Ja, och jag jobbade ju, men jag hoppade ju och stod och dansade till den låten också. Och de som jobbar på det företaget, de var väldigt unga.
Ja.
Och alla går igång. Ordningsvakterna står och diggar, och i baren så ser man hur mungiporna åker upp och folk sjunger med. Och,
det är lite kul.
Jag blir lite rysig nu när jag pratar om det, för det är så häftigt.
Ja, det är häftigt att se att det har gjort lite avtryck i alla fall.
Ganska stora avtryck, skulle jag säga.
Kan man nog säga faktiskt. Ja. Det vet jag, men själv, man har liksom, då när vi var mitt uppe i det, man hade ju inte en aning om, alltså det var ju så, man, det virvlade på så vansinnigt fort som man stannade aldrig upp och kände efter. Liksom.
Och där då, när spelade du den första gången så här för publik, kommer du ihåg?
Mm.
Det var sånt man aldrig glömmer kanske.
Nej, för det var inte i Sverige utan det var nere i Holland. Vi åkte ner en helg om det var. Kan det vara? Ja, min USA-resa blev aldrig av, den fick jag ju ställa in givetvis.
Såklart.
Ja. Så om det här var kanske slutet på sommaren, säg att det var september, augusti, september. Jag minns faktiskt inte.
Nej.
Så var jag ner en helg till Holland, för då hade vi 4 spelningar inbokade. Och det var samma sak, vi hade repat lite innan så här då vad vi skulle hitta på, men det var... Vi ville inte ha någon koreografi direkt, utan vi ville bara köra på. Och då var det först i... Ja, vi landade i Amsterdam, så var det någon spelning utanför Amsterdam första dagen på en fredag. Och sen tror jag på lördagen, då hade vi 3 spelningar på en och samma kväll. Så att det var ju, sista spelningen var vi klar vid typ 4 på morgonen. Då var man rätt så mör faktiskt. Men där fick vi verkligen se att... För den hade släppts tidigare nere i Holland. För det var ett holländskt skivbolag som går ut den nämligen.
Jaha, okej. Okay. Så de liksom kände igen låten och kunde...
Absolut, det var riktigt bra ställ där, måste jag säga. Och det var man ju inte riktigt van vid efter att ha stått och lirat på 3 backar inför 12 personer.
Har du spelat här nere det som... Var det en fritidsgård, grottan?
Ja, grottan. Där spelade jag... Dels hade vi replokal där väldigt tidigt. Sen hade vi några spel där med mitt band där många, början på 90-talet också.
Hey.
Och det var väl också inför de närmast sörjande. Ja.
Gud vad roligt. Alltså vilka så här, olikheter från lilla Tyresö till ut i stora vida världen.
Ja, det är lite kontraster faktiskt.
Ja. Har du någon aning om hur mycket publik det var där på de här första spelningarna?
Det var säkerligen 200, så jag tippar på.
Ja.
Och det är rätt bra, men med tiden växte det också. Så att det blev betydligt fler var led. Fast det, sen några månader, en månad efter det. Säg att det var en månad max efter. Då hade vi turnépremiär i Sverige. Då var det uppe i Borlänge. Och då var det fullsatt. Då var det 600 i publiken. Sen var det säkerligen lika många utanför som inte kom in. Liksom det.
Du har varit med om den här hysterin alltså?
Ja.
Mm, okej. Okay. Ja. Hur märkte ni det liksom annars? Tog 90-talet, ja men då fanns ju mobiltelefoner. Och,
ja,
och så, tog de kontakt? Kom de hem och stod utanför dörren liksom? Eller
nej.
Fick man brev med massa hjärtan och parfym?
Vissa av oss i bandet fick vi mer brev än andra. Mm. Och jag kan säga, jag var inte den som fick någon brev. Kanske.
Nej, okej. Okay.
Det var Anders, han som då sjöng. Han var ju väldigt populär. Han fick ett brev från en tjej i Tyskland. Den pratade vi i 94 här. Som då var väldigt udda och märklig figur. För hon skrev rätt så konstiga saker att hon skulle skicka hemliga dokument till Anders gällande hennes hund.
Okej.
Okay. Mm. Så då såg vi hennes svarsadress hon ville att Anders skulle svara på. Då var det en care av en Dr. Helmut Stinger. Hon satt på psyket alltså.
Ja. Redan när du sa det så jag jobbar ju i psykiatrin. Ja. Ja, så jag började tänka att är det den biten?
Ja, det var lite åt det hållet. Så det, men alltså det var aldrig någon som stod och knackade på någon dörr. Eller, vi var, alltså, privat var vi extremt anonyma faktiskt. Mm. Det var aldrig någon som kom fram på stan eller någonting. Så det.
Jag brukar inte förbereda mig, men jag läste på lite. Jag tänkte, jag måste ju kolla när ni började och lite så. Så jag har några fuskord här, men det var inte så många. Men hur länge höll ni på då? Eller, för Rednex-konstellationen har ju varit i olika... Mm. Det har slutats och börjat och så. Lite kort lite olika och där. Hur har det sett ut?
Lite kort. Första plattan, då körde vi ju rätt så hektiskt fram till februari, alltså började vintern 96. Då började mattas av. Annika hoppade av, för hon ville göra en soloskiva. De som skrev låtar ville inte göra några mer låtar, så att det var, och vi var ju väldigt på. Men det liksom hände ingenting, för det tog ju flera år. Jag tror nästa platta kom 2001 faktiskt, eller 2000 kanske det var.
Ja, det är ju ett tag,
ja. Ja, det var ju mycket. Dels hade vi ingen sångerska givetvis då. Och det var väl ingen som direkt ville göra någonting, men, och jag kom på också en grej. Jag satt på tunnelbanan och hade börjat jobba igen, så då åkte jag till min städjobb, kan jag tänka dig, efter det. Så att jag läste Metro, som den här gratistidningen som fanns. Och då var det något var ett reportage om det svenska musikundret. De tog upp då vilka som vart en karta där alla studios låg och grejer. Så listar de då de artister eller band som då var det svenska musikundret. Det var givetvis då ABBA, det var Europe och Roxette. Sen var det någonting, sen tror jag på femte plats var det då, stod det Rednex, att vi var någon sorts. Och då blev jag lite förbannad, tänkte vad helvete, nu måste vi släppa en platta till. Så jag började rycka och grotta lite där. Och vi hittade Mia via min fru då, hon är fantastisk, men Mia är en fantastisk sångerska. Och så började jag spela in lite låtar. Alla spelade in låtar. Ubbe spelade in på sitt håll. Bara för att visa att vi ville vara lite kreativa. Vi ville komma igång igen. Så att det blev en platta till 2001.
Och var ni ute på turné?
Ja, det var vi inte lika mycket som på första. Det var lite av ett antiklimax, kan jag säga. Alltså med svenska måttmätt, den sålde ju hur bra som helst. Det var kring miljoner någonting. Men det här, vi trodde att alltså världen höll andan. Åh, nu kommer Rednex med något nytt. Men det vart inte lite så. Det gick jättebra, vi var ute och turnerade mycket. Och både promotion och spelningar. Men det vart aldrig riktigt samma sak faktiskt.
Den här toppen kom i början.
Ja.
Och sen planade ut lite och så har det varit små toppar. Ja, har jag förstått det rätt då?
Ja, stämmer bra.
Okej. Turnélivet då, hur är det? Har ni varit ute liksom under lång tid och...
Ja, då när det gick som bäst, första riktiga sammanhängandet. Vi hade ju spelningar i Sverige då, typ torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det var ju hela hösten och vintern från september, hela 94 så att säga. Sen om det var i januari 95 var den första riktiga turnén då, där man åkte ner till Tyskland. Vi bodde inte en buss, men den var vi på lite över 3,5 vecka. Och det var ju skitroligt, för då var det var fortfarande rätt så nytt. Det var skitroligt och liksom, vi satt i en van och åkte från stad till stad, hade ljudtekniker och grejer med oss.
Det där livet som folk drömmer om.
Ja, precis.
Ja, okay. Precis. Och visst var det så att fortfarande förstod man inte i Sverige att ni kom härifrån? Eller var det tidigare kanske?
Ja, det där är lite... då hade det nog på något sätt läckt ut. Men story var, grejen var att vi var inte från Sverige.
Det var
historien kring hela med Branke Flow och allt det där. Och det visste vi, det sa jag redan första mötet, Rani, så att ja, ni kommer från Brankeflow och ni ska inte prata svenska, ni ska prata engelska. Man bara, men vi tycker att det låter kul, kör på det. För ingen hade ju en aning om att det skulle bli så stort. Liksom. Men det var stenhårt, det vi skulle vara bara prata engelska. Sen var då jobbar jag fortfarande som städer ute i Täby och så. Fick jag ett telefonsamtal i den och ropade ut på högtalarna. Kan inte du ha telefon, kom upp till receptionen. Och så. Det var Annika som var i telefon. Hon sa, ja, vi ska åka iväg till England, till London och göra lite intervjuer. Kan du hänga med? För alla andra jobbar och jag jobbar också. Och sa, ja, men jag kan ta ledigt. Det är väl inga problem. Vad ska vi göra liksom? Ja, vi ska åka till MTV i London. Och då på den tiden var MTV, det var stort.
Ja, för mig är det jättestort. Ja. Jag gapar här och uttrycker min beundran i tysthet med mitt ansiktsuttryck.
Ja, precis. Nej, för då, de spelade musik och det var en rätt så big deal att få vara med på MTV. Och redan där då började jag känna, vänta nu, så vi åker till MTV i London och jag ska sitta där och låtsas vara från USA. Liksom. Det kommer aldrig funka. Liksom. Men då kommer vi på någon storstilad plan att den här byn i USA vi kommer ifrån, det var en svensk by, så att därför hade vi svensk dialekt bla bla bla.
På hela och släktingar den. Långt bak i.
Ja, precis.
Mm. Idag hade ni kunnat vara med på Anders Lundins program där. Du vet vilka jag menar. Det kommer ju folk från USA,
ja,
för de
där,
har
ja,
svenskar
där,
i rötterna. Ni hade precis. Kunnat fejka det.
Det hade gått hur bra som helst, kan jag säga det. Nej, men så att de trodde väl inte att vi var från USA, men de visste inte riktigt. Någon var Annika i Sverige, men de bara, vad fan är det här för människor egentligen? Vi kom till SVT första gången vi var där och de började prata till oss på engelska. Liksom. Det var lite roligt.
Höll ni masken då?
Ja, jag hörde det. Vi höll masken och mumlade någonting. Och det. Men sen är det så fort man öppnar munnen och börjar prata, då fattar de ju liksom. Men just att de visste inte riktigt, de hade inte en aning om att vi kom från Tyresö.
Nej.
Det visste de inte.
Nej, lilla Tyresö. Ja,
kan du tänka.
Ja. Ja, men om vi tassar in lite grann på det här turnélivet, liksom att leva så. Och det är sus och dus, inbillar jag mig. Men jag är ganska klok, så jag förstår att det inte alltid är jätteroligt. Att det har sina baksidor också. Och man pratar ju mycket om alltså, det här musikerlivet. Mm. Och likadant, jobbar du på en pub i baren så är det riskjobb för missbruk.
Ja, definitivt.
Det har ni väl sett en hel del av, gissar jag.
Oh ja, alltså det var ju nonstop. Det fanns alltid i bussar, det fanns på spelställen. Så det var ju en aldrig sinande ström av det man ville ha faktiskt, oavsett vad.
Och det var både alkohol och olika sorters droger?
Alkohol och droger, det var mest, alltså framförallt i Tyskland, där är det så oerhört vanligt med gräs och ecstasy framförallt. För det. Men vi var väl aldrig riktigt för, alltså vi gillar att dricka, vi arbetar killar från Tyresö liksom, vi dricker vodka.
En bira, tack. Jaha, ah, vodka.
Mycket vodka. Och givetvis Jack Daniels, vi är gamla hårdrockare så det måste man dricka.
Fast
de tog fel i, de missförstod oss, vi fick Jim Beam istället, men det funkar. Ja,
det funkar också.
Detaljer det. Nej, men som sagt, det fanns ju hur mycket som helst. Och, i Sverige är det är rätt så reglerat det där med att skänka bort alkohol, men utomlands där.
Då har man inte de reglerna.
Nej.
Men är det så att det sker lite innanför de här dörrarna så att säga? Så att det är ni som vet om det och inte alla som bor där. Alltså det är inte öppet utan det är ändå lite smussel. Eller
nej,
är det
rätt öppet. Mm. Alltså det var liksom ingen knussel.
Okay.
Det var, alltså jag berättade för när vi kom till England andra eller tredje gången. Och landade där och skulle promota Cotton Eye Joe. Och då landade vi i vårt schema, vad vi skulle göra och var vi skulle bo och bla bla bla. Så en tjejen från skivbolaget vände sig om och frågade, vad tar ni för droger? Ja, inget speciellt, sa vi liksom. Vi tycker om att dricka. Och hon sa, ja men det är bra att jag vet för att kokain och ecstasy och gräs, det finns. Men om vi vill ha en annan typ heroin eller vad det nu kan vara, det kan vi börja ett par dagar på oss och fixa. Så det är bra att vi vet det innan, vad ni tycker om.
Det stod liksom på menyn.
Ja, lite grann så. Men det var aldrig någon grej vi ville att dricka och det tyckte de var helt hemskt att vi söp hela tiden. Det tyckte de var jävligt konstigt.
Ja, man blir ju lite olika om man tar amfetamin eller om man tar...
Så är det. Så är det definitivt.
Vodka.
Ja, så är det.
Ja.
Så att det är så, då, jag vet inte hur, ja, det är väl lika accepterat nu, det är så... öppet och det är så vanligt så det finns inte på världskartan faktiskt.
Ja, det är hemskt.
Ja, så är det.
Jag är ju inte så musikintresserad på det sättet som du är. Mm. Men när jag växte upp så var det ju noise.
Ja.
Och jag bodde ju i Nacka och mina kompisar. Och de bodde ju ute i Gustavsberg.
Just det.
Så vi satt i Slussen och väntade på att de skulle komma. För vi var helt så här, wow. Speciellt då Hasse Karlsson.
Ja.
Och där kom ju drogerna och alkoholen in tidigt. Och faktiskt tog hans liv.
Mm.
Det tog ju många år. Men det var ju på grund av drogerna som han levde det liv han gjorde. Och dog. Och sen var det en till där också, tror jag. Som...
Freddy.
Ja, just det. Mm. Så det är ju hemskt. Och de var ju så väldigt unga. Han var väl typ 14-15 år när han började.
Ja, de var ju bara små kids. Alltså riktiga ungar. Alltså.
Ja, verkligen. Och att man liksom har den här miljön då med barn. Det är hemskt.
Ja, alltså det visst fan är det hemskt. Det är fruktansvärt. Men det går på något sätt hand i hand med, oavsett om det är musik eller teater eller film. Men framförallt musik är det ju det. Det tillhör ju.
Det är väl så.
Jag kommer ihåg när jag var 82, 83, jag såg Johnny Thunder som vi på New York då såg han på Måndagsbörsen.
Måndagsbörsen?
Ja, nu pratar vi långt tillbaka. Ja. Men han var ju liksom lite av den här New York punkrockaren då, som var mer känd nästan för att snart kommer han dö på scen. Och jag kommer ihåg att han var med på Måndagsbörsen och jag satt och kollade på honom. Han var så borta. Jag kommer inte ihåg musiken för ett skit, men jag kommer ihåg just hur han var, hans sätt. Det där. Så ska man vara på scen, tyckte jag.
Ja, det var lite förebild då, så att säga. Ja,
faktiskt. Faktiskt.
Ja, för den miljön, det var ju rock'n'roll och alkohol, va?
Ja, ja.
Och droger.
Ja, ja. Hela kittet.
Ja, men du, hur fortsatte sagan sen då? När
vi turnerade ju nonstop hela 94 och hela 95 också. Sen åkte vi på en rätt så massiv promotion-turné till både Australien, vi var i Japan och Taiwan. Sydafrika. Då var vi borta en och en halv månad någonting. Och det var jävligt roligt. Men också hyfsat tärande. För då hade vi dels turnerat då varje helg. Och sen då vi såg varandra varje dag. Och där kan jag känna att det började liksom tära lite. Det började skava lite grann. Inte för att vi var osams eller någonting sådär. Men man märkte att fan, nu skulle vi kanske en liten paus skulle behövas kanske då. Mm. Inte någon längre, men bara så att man får stanna upp.
Andas lite. Ja.
Men alltså, tåget var ju rullning, så det var bara att köra på. Liksom.
Mm. Jag vet ju inte hur det är, men jag kan tänka mig att det är intensivt. Man är med varann och liksom det ska förberedas och sen ska man resa till nästa ställe. Alltså man är väl med varann typ 24-7.
Ja, det är samma människa du ser direkt på frukosten som du ser när du säger godnatt. Liksom. Och det var väl tur att vi har vuxit upp och är så extremt nära vänner. Så att man kände av varandra. För om Jonas inte var på humör, då kände jag det. Och vissa Anders eller Ubbe eller någon. Då, så att man gav varandra utrymme om det behövdes. Liksom. Det
kanske inte är helt lätt när man är ute på turné. Så.
Nej, sen är det det. Och vi tyckte om att festa. Och det man själv tycker är skitroligt, kanske någon inte tycker lika roligt. Om det är på samma nivå, så att säga.
Nej.
Så att visst, det tärjer på varandra. Men jag tyckte det på det stora hela. Vi hade vansinnigt kul och liksom mycket skratt.
Ja. Mm. Åh gud, det här är ju sånt som minnen för livet.
Ja, definitivt. Ja. Definitivt är det.
Ni splittrades sen.
Ja, precis. Efter skivan 2001. Med Buller och Bång.
Okay.
Eller splittrades, det var ju fast han vår kära vän Ranis där som de facto äger namnet och allting. Lång historia det. Men för vi hade börjat ställa lite krav, vi tyckte att han började bestämma för mycket och det funkade inte för oss. Och han tyckte vi var jävligt jobbiga som började ställa massa krav, så det kraschade till slut. Så han sa att nu tar jag bort det och sätter in några nya istället.
Ja, okej, det var abrupt.
Det kan man lugnt säga. Och det var väl både, det var väl det att lika bra att man hoppade av innan tåget kraschade in i väggen, för att det var, Anders hade slutat, han ville inte vara med längre. Hela den här magin som vi byggde upp under 94-95 var på något sätt liksom lite raserad.
Den var det.
Ja.
Ni har ju massa olika namn.
Ja.
Du, Bobby Sue.
Bobby Sue, ja. Stämmer bra.
Och då tänker jag ju på Dallas. Bobby och Sue Ellen.
Sue Ellen, ja.
Det gjorde inte du när du tog det namnet.
Nej, faktiskt det var en rolig liknelse faktiskt.
Vad var det då? Jag har ju läst det här, men jag är så dålig på att komma ihåg.
Bobby Sue. Lesoellen är inte det.
Nej, vad...
Namnen var de kommer ifrån. Det var någonting som bara spånades fram, så det var ingen djup tanke bakom. Det var Bobesu, det bara blev så. Ja, men det är ett killnamn och ett tjejnamn. Ja, och skitkul.
Mm. Så det var inte så här att du hade tittat på Dallas och hade drömmar om Lucy där?
Nej, inte direkt faktiskt, att jag påstår det. Nej.
Ja, vi får se om vi klipper bort det här, eller om det får vara.
Så, nej, öppna porten, nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Nej, så att namnen där, det var inga större tankar bakom det. För det skulle låta roligt bara lite.
Men och alla cowboyhattar och allt sånt där då. Hur kom ni på det? Var det han, ja, det, han ville att det skulle vara lite wild and crazy,
ja,
eller?
Ja, precis. Mm. Så att vi tog väl hans idéer och förädlade det och gjorde någonting visuellt av det faktiskt. Och det var skitigt, det var smutsigt och det passade oss jättebra liksom. Det var som handen i handsken faktiskt. Jag kommer ihåg innan vi spelade in Cotton Eye Joe, då satt vi uppe i studion han hade där i Liljeholmen. Och där hade han checkat ut jättemycket så här skinnbrallor och Annika hade fått en så här jättefin Laura Ingalls klänning som var rutig och snygg. Och det var ju liksom rena kläder, men då tog vi tog alla kläder, så gick vi ner till vattnet om det då, Årstaviken och fan det. Och liksom doppade i lera, doppade i vatten, körde över kläderna med bil ett par gånger och grejer, så det blir riktigt autentiskt skitigt och äckligt.
Okej, ni satt inte i sminket flera timmar innan?
Nej, nej, det gjorde vi inte. Vi sminkade oss själva, vi hade idé om att vi skulle se smutsigt ut. Och tog en sån här kork från champagneflaskor som man eldar på, så blir det sot. Men det gjorde att man fick någon sorts eksem i ansiktet, för jag tror inte det var riktigt nyttigt att göra det.
Nej, det finns en poäng med att alla mammor har tjatat på att du måste tvätta dig.
Just det, det var så det var.
Det var så det var, ja. Jaha, men du, på liksom sidan om det här, när du växte upp som tonåring, och hängde du mycket här i Tyresö då? Eller var det liksom musiken som tog hela ditt?
Ja, både och. Jag hängde mycket i Tyresö. Dels för här var ju alla polare, första band jag spelade i. Vi kommer ju från Tyresö allihopa, så repade vi ner på grottan. Så att man var ju där måndagar och onsdagar och vad det nu var. Sen gick man ner till Forellgården och hängde med polare där och planerade spelningar. Ja, på helgerna var man, hängde man runt i centrum här och trillade omkring och slog sig. Med allt vad det innebar.
Ja,
midsommar och grej, det var ju standard ute i slottsparken.
Ja, det är magiskt.
Visst är det?
Ja, jag jobbade på ambulansen här om det var 92. Och då jobbade jag midsommarafton och vi var ju där ute då, för det var ju där, om det skulle hända något så var det ju där.
Ja, ja.
Alltså det gick ju knappt att komma fram. Nej. Det var ju så mycket folk, jag trodde inte att det var så stort. Sen har jag varit där efter, alltså som privatperson, och det är ju hur mysigt som helst.
Ja, det är supermysigt, det är hur kul som helst. Alltså, vi var ju där på en kvällar och nätter, och då var det bara en massa kids som var där, en massa ungar som var där. Så det var ju jätteroligt faktiskt.
Men då kunde ni vara där och ni förstörde inte och ni lämnade inte massa ölburkar.
Aldrig, vi städade efter oss. Nej, det är väl klart att man levde rövare, självklart. Så är det. Det är...
Ja, men inte så här att ni gick dit för nu ska vi sparka sönder Notholmen.
Nej, definitivt inte. Man gick ju dit för att träffa polare och liksom ha kul och garva och träffa sitt livs kärlek som man aldrig gjorde, men man vet ju aldrig.
När träffade du henne då?
Min fru?
Ja.
Henne träffade jag 1995.
Och det var mitt i den här karusellen?
Ja, hon var ju sminkös till en av våra videos vi skulle göra.
Jaha, så ni blev sminkade ändå då?
Ja, fast inte jag.
Nej.
Nej, jag kan, jag gillar inte när folk är på peta med ögonen och grejer.
Nej.
Så när hon frågade om jag skulle ha smink, nej det ska jag inte ha. Men jag tyckte det här var en tjusig tjej, så henne höll jag med närheten om.
Ja, nu har ni då levt tillsammans i väldigt många år och har barn.
En son, en grann.
En son, ja. Och han är vuxen nu?
Ja, han är vuxen. Han fyller 25 i september. Han är stora killen nu. Pluggar på universitetet. Han ska bli ekonom, så han ska bli något vettigt av sitt liv.
Åh herregud, han ska ha ett vuxenjobb.
Ja, gud vad tråkigt. Jag undrar, kan han verkligen vara min son? Men han är uppenbarligen.
Och din fru då, jobbar hon fortfarande som sminkös?
Nej. Hon har två jobb. Hon är dels lärare på gymnasiet. I då smink och liksom hantverk och allt sånt där. Men sen har hon även sitt eget företag. Hon fotar och inreder hem. För tidningar, för Expressen och för hem och trädgård och allt vad det nu kan vara.
Ja, men vad roligt.
Ja. Alltså hon är grymt kreativ. Alltså det,
ja, det ni båda är det. Och så fick ni en son som ska plugga ekonomi.
Ja. Hur gick det ihop?
Ja, hur gick det ihop? Ja, men du, uppväxten i Tyresö, den kan ju kännas som att det är idylliskt och det är mycket villor och det byggs nytt där ute på Tyresö och ja, men livet är bra liksom. Hur var det för dig? Det var inte helt lätt Har vi pratat lite
innan
om? Ja,
vi har varit inne och nosat på det. Det var ju både och. Alltså, det här med polar och musiken och det var ju ledstjärnan så att säga. Men, alltså, både morsan och farsan var ju missbrukare, båda två. Morsan började varje morgon med en öl och ett par Treo.
Okej, så det var både medicin och alkohol.
Och farsan var ju, tycker jag, värsta sorten. Han var ju periodare. Så han gick ju från att vara normal. Så kunde det vända på ett dygn. Och han blev ju jävligt extremt våldsam och aggressiv när han drack. Vilket då gjorde att jag drog mig undan jäkligt mycket. För man visste aldrig när det var lugnt att komma hem. Så att man liksom drogs undan. Och, ja. När man väl kunde man ju träffa polare och sova hos dem. Eller flickvänner eller vad det nu var. Replokalen, att man stannar kvar där istället för att åka hem.
I hans perioder, då kunde han vara nykter ett tag. Mm. Och sen bara slog det över. Kunde du se något mönster i att det var någonting som gjorde att han började dricka igen, eller?
Nej, det var väldigt oförutsägbart. I hans värld var det säkert världens undergång när det slog över. Men det kunde vara vad som helst.
Okay.
Vad som helst. Alltså, att det kanske gick dåligt på hans, han är egen firma. Att det kanske gick dåligt där. Eller att det var väldigt svårt att veta faktiskt.
Mm. Det fanns ingen röd tråd i att nu kommer farsan börja dricka snart.
Men däremot fick man en jävligt bra radar för det. Men det kunde ju vara... Redan jag gick upp på morgonen när man käkade frukost, man kände att det var någonting annorlunda i luften. Ja, och sen alltid när man kom hem för plugg, då var han kvar hemma och låg och sov. Och liksom.
Men de skötte ändå liksom jobb och ni bodde i hus. Ja. Och det var inte så att det rasade, liksom, utan fasaderna hölls.
Ja, fasaden hölls väl hyfsat i alla fall, det vet jag. Men hans firma gick i konkursen till slutet för att det var ju ohållbart. Liksom. Det gjorde väl inte att saker och ting blev bättre faktiskt. Men då... Det var också lite hela på uppväxt och grejer för att morsan ville ju flytta ifrån, hon ville skilja sig. Så hon flyttade ifrån huset och hyrde brorsans lägenhet i Årsta i andra hand. Då. Och sen bodde väl jag och farsan där ute på Raksta själva och så sa han att jag ska åka hälsa på morsan och lämna lite kläder. Den kom han aldrig tillbaka så han flyttade in hos morsan och lämnade mig. Kåkade ute på Raksta.
Okej, och vad var du ungefär för ålder då?
Då var jag 20, långt ifrån vuxen alltså. Men jag tyckte det var... fruktansvärt skönt. Äntligen är han borta. Nu kan jag, liksom, jag hade replokal i vardagsrummet. Kunde göra precis som jag ville. Liksom. Men det, så här efterhand har jag väl fattat att det var väl inte optimalt. Alltså.
Och du och din bror, nu lät jag som Magnus Ugglas låt va? Eller? Ja.
Ja,
kanske inte var Magnus Uggla. Men hade ni, vart ni tajtare eller vart ni liksom en vi bit var, ifrån varandra? Eller hur funkar?
Nej, vi var jävligt tajta. Även när vi var unga och även när... För brorsan drog jag hemifrån tidigt också. Men vi har alltid varit jävligt tajta. Och liksom, när det var böket hemma kunde jag åka hem och slagga hos honom och hans tjej. Så att han ställde alltid upp till 100% faktiskt.
Oh, vad skönt.
Ja. För han drog aldrig jämt. Det är hans story, det är inte jag sitter och babblar om. Men de drog aldrig jämt, så han... Han fanns inte där, han drog.
När ni växte upp då, kompisar och så, tog ni hem kompisar? Visste de om hur ni hade det eller?
Ja, jag har frågat en polare. Och han typ visste om, men inte vilken nivå det var på. Du vet, man blir expert på att ducka för att alltså, ta hem polare och grejer när man har en sån situation. Man kan hitta på vad som helst, säga att man får punktering på cykeln. Alltså det, man hittar vägar för att slippa visa upp det där.
Bli expert på att ta till vita lögner. Och skolan då? Hur funkade det? Gick de på föräldramöten? Och liksom märkte skolan någonting?
Det vet jag. Jag vet att en lärare i Tyresö skola som jag hade från 4 till 6, Roffe. Han visste om att det var böket. Och det var väl mest liksom att sitta och... Det var väl mest för att han gillade att dricka öl själv. Vi hade ju en skolutflykt med plugge. När vi skulle paddla kanot på Albysjön då. Från Alby friluftsgård då. Så morsan hade ju kiosken ute på Raksta och så vi paddla dit. Och hon var där så hon bjöd på glass och läsk. Så frågade hon om läraren, vill du ha glass eller vill du ha en lättöl kanske? Du har ingenting starkare, sa hon. Och morsan sålde lite mellanöl och grejer under disk och så han fixade det.
Okay.
Skita och sen leda 20 ungar hem kanot över Albysjön hem.
Jag vet inte om man idag kanske är mer uppmärksam att socialtjänsten blir inkopplad och liksom att det styrs upp mer från skolan. Att man har lite mera tentakler ute för att känna av hur barnen har det hemma. Fast det funkar ju inte alltid.
Men jag
tror att det kanske är mer lyft idag än vad det var när vi... Mm. Var små.
Definitivt tror jag det. Och framförallt så tror jag att man säger ifrån mer idag om man märker det.
Mm.
Faktiskt.
Och sen kanske också barnen vet vart man kanske kan, man kan ringa till BRIS. Eller man, alltså att man, man kan ta såna anonyma kontakter och få hjälp. Och hur ska jag göra för min situation? Så jag tror att det lyfts lite mer, men kanske inte tillräckligt, tänker jag.
Nej, säkerligen inte. Men nu, alltså, nu finns det ju, man kan gå in på, du vet, googla och liksom skriva anonymt på sidor och grejer. Alltså, när vi var unga, då fick man gå till vårdcentralen och prata med någon. Det var ju sånt, förstår, det var sånt projekt att, att kunna få ur det här ut sig då. Det är klart man håller tyst. Liksom. Det...
Och det, så är väl de flestas normala reaktion, att man... Mm. Det som man inte säger, det finns inte.
Nej, så. Precis, så är det. Precis så är det.
Men hur har det här satt spår i dig? Det har det ju såklart. Oh, ja. Dum fråga, Carina. Det är klart att det har satt spår i dig. Men vad har du liksom för förhållande till alkohol och droger? Man kan ju bli att man tar till samma som sina föräldrar eller anhöriga. Eller också blir man helt motståndare och så.
Hur? Jag blev raka motsatsen till motståndare, kan jag säga. Utan det där anammar jag till 110%. Och det var väl... Jag minns första gången jag drack, när jag var 11 då ute på Raxta. Och känslan jag fick då, det var som att svepa en varm filt över sig. Du vet, det var varmt. Mm. Alltså inga känslor. Man, att inte känna någonting. Det var ju framförallt det jag var ute efter.
Bort med de där jobbiga känslorna och rädslan som du måste ha
definitivt,
haft också.
Definitivt.
Ja.
Och det var toppen.
11 år,
ja,
då är man liten.
Då är man fan inte stor. Alltså.
Nej.
Och där har jag hållit i sig hela livet, plus minus några, mer eller mindre.
Mm.
Sen framförallt i Rednecks, där var det som att hälla bensin på en eld. Alltså.
Och där fanns allting serverat också, så det var aldrig några svårigheter. Liksom att...
Nej, det var gratis, jag behövde inte ens betala för det. Det var ju drömläge. Alltså. Men alltså nu dricker jag inte längre. Jag har slutat med det. Jag har tagit ett beslut och faktiskt hoppat på NA. Så jag går ett 12-stegsprogram nu.
Ah, okej. Okay. Jag då som jobbar i vården och träffar många med olika beroenden och så. Man säger, men ska du inte gå till NA eller AA och det finns för medberoende? Så, men jag har inte varit på några möten. Jag borde kanske gå eftersom jag är medberoende.
Absolut.
Ja, och se liksom vad det är. För det hjälper ju väldigt, 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 väldigt många.
Ja, det gör det. Det är magiskt. Och jag har väl vetat om rätt så väldigt, typ sen var 25, 23. Ja. Jag vet egentligen hela livet jag vet om att jag ska fan inte dricka. Jag ska inte hålla på med det. För det slutar väldigt ofta med kraschlandningar och katastrofer. Och jag sökte hjälp för 15 år sedan. Och det var jättebra att komma till en alkoholterapeut och sa då, hej, du vet, jag är ingen bra på att dricka, vad kan jag göra liksom? Varpå hon sa då, ja, Kent, hon sa Kent också, inte Kent.
Bara det.
Ja, det är aldrig ett bra tecken. Hon sa då, ja, men du måste se till att varje glas du dricker blir positivt. Jag var skitglad. Hon kom hem och sa, nu har jag knäckt koden, det ska vara positivt liksom. Det räckte med att hunden ju satt och bajsade så tyckte jag det var positivt att komma i fira. Liksom.
Ja.
Så det var inget bra, men det tog en vändning nu i november förra året faktiskt.
Mm.
Då jag jobbade. Ja, det var en jävligt deppig period, men det har jag varit mer eller mindre hela livet. Så jag gillar att lyssna på poddar när jag jobbar. Då var det en gammal bekant som hade varit med i någonting som heter Beroendepodden.
Den har jag lyssnat på också.
Skitbra. Och han är då en tatuerare och han har tatuerat mig, så jag tänkte, det här ska jag lyssna på. Lite rock'n'roll och lite kul. Och han, när han berättade sin story, jag kände igen mig så vansinnigt mycket i det där. Alla grejer, det här är hur man själv känner då, att man ingen förstår en, ingen ser en, ingen fattar och det är synd om mig. Så jag har skickat sms till honom det här var typ i oktober. Ja, häftig podd. Man kände igen sig mycket. Och han svarade tillbaka direkt. Ja, men hör av dig, kan vi snacka mer. Men det gjorde jag inte, utan jag hörde inte av mig förrän i november, sen november då. Ja, fan, kan jag ringa? Kan vi snacka lite? Absolut, sa han. Ring upp efter jobbet. Så jag ringde honom efter jobbet. Och vi känner ju varandra väldigt ytligt då. Bara jag har suttit när han har tatuerat mig. Så, ja, han heter Isak förresten, och det får jag säga.
Ja,
så det
är något, och vad heter hans studio då?
E Street Tattoo kommer han ifrån.
Okej.
Okay. Mm. Det han kommer från, han startade den 93. Det är hans... skapet, så.
Så ska vi göra en tatuering så går vi till honom.
Då är det till E-Street ska gå faktiskt. Det är, hur som har vi? Jag ringde honom och han svarade och jag sa, vi kör Isak till Kenta, hur är läget? Och han sa, jo med mig är det bra, frågan är hur det är med dig. Och det var en sån total käftsmäll för han lindade inte in det. Det var inget så här, jag trodde det skulle bli lite lättsamt samtal. Liksom.
Lite tassa på liksom.
Ja precis, men då kände jag så här, jag säger som det liksom. Mm. Det. Och hur dåligt man mådde då grejer. Så han sa, men fan vet du vad, jag ska fixa ett möte som du ska hänga med på. Liksom. Två dagar senare satt jag uppe på Södergården på Götgatsbacken på NA. Och så här, alltså det är inte så att jag har problem med droger, utan grejen med NA är att de går in på själva beroendesjukdomen. De skiter i vad du håller på med.
Vilket det beroende man har.
Ja, precis. Och jag var så jäkla... Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Liksom. Hur ska jag ta mig härifrån? Liksom? Det här kommer aldrig funka. Och det vet man ska dela med sig. Man ska säga, hej, jag heter Kenta, jag är beroende. Det kommer aldrig gå. Alltså. Men på något sätt här har vi kapat alla trådar. Och jag tänkte, jag kör, se vad som händer. Liksom.
Mm.
Så jag sa, ja, Kenta, beroende är jag. Och folk liksom ställde sig upp och applåderade. Fan, välkommen, kom tillbaks. Fick så en otrolig massa kärlek från dem. Det är vad jag kan säga. Så jag har gått dit nu ända sedan en gång i veckan, minst. Går jag dit.
Starkt.
Bra. Och inte en droppe sedan i november. Och det kan jag säga, jag har aldrig inte druckit på nästan ett halvår. Det har aldrig hänt i mitt liv. Alltså det var väl kanske 13 det hände sist.
Men du, var bra jobbat, ska
tack.
Jag säga.
Tack.
Vad är största skillnaden? Liksom, levde du ett sånt här, du behöver inte svara detalj så, men levde du ett sånt här liv att du gick och jobbade och sen började du dricka direkt när du kom hem och sänkte ett par bira och sen gick du upp och jobbade dagen därpå, men att det tog alkoholen tog fokus och tog över utanför jobbet, så att säga.
Precis så. Mm. Jag var väl vad de kallar för en fungerande missbrukare. Mm. Och det med fungerande menar om att du kan faktiskt släpa ett jobb och tjäna pengar. Ja. Så att det gick väl också i vågor. Ibland var det mer, ibland var det mindre. Men det var alltid, det funnits alkohol i mitt liv. Jämt och ständigt. Och framförallt i november, då släpper ju Systembolagen den här romglöggen.
Okay.
Mm. Och den alltså, jag kunde dricka 3-4 flaskor per kväll av det där.
Oj, hjälp. Mm. Ja.
Men alltså det var aldrig någon så här busliv hemma. Jag, liksom, jag fattar nu att det var väl inte jättebra att dricka hemma och somna i soffan och grejer. Men det var så normal grej. Och det, för mig var det enda sätt att liksom känna mig lugn.
Jag tänker, om du inte hade liksom kommit in i den här rednecks-snurran så att säga. Och där var det alkohol och det fanns tillgång till droger och så. Tror du att du hade haft ett annat förhållande till alkohol? Att du kanske hade slutat dricka tidigare? Eller var det så att den här perioden plussade på ditt alkoholmissbruk?
Det kan man säga. Jag hade inte slutat.
Nej.
Absolut inte.
Nej, det fanns i dig liksom. Och du visste ju inget annat eftersom du var uppvuxen med alkohol som en femte familjemedlem.
Ja, precis så.
Men jag tänker det är ändå ett riskjobb och att du kanske drack mer än vad du skulle gjort. Det är svårt att säga, men jag är lite ute efter hur men man kanske romantiserar det här med alkohol och droger när man är en stjärna och lever det här livet. Liksom.
Så är det definitivt. Och det hänger väl ihop med den här 27 Club och grejer som är en jävligt tragisk grej tycker jag. Att man,
vad är det?
Det är de som har dött när de var 27 år gamla. Du får allt från Janis Joplin, Jim Hendrix, Kurt Cobain. Precis som det skulle vara någon så här statuspryl då. Men jag tycker det bara är sjukt. Men alltså, även när vi var ute och turnerade så... ibland sa ju folk till den framför... De i bandet tyckte coola ner dig. Sen var det någon gång vi skulle åka hem från Taiwan, tror jag var. Den tjejen på skivbolaget där då. Vi stod på flygplatsen, tog av varandra och... Hon kom fram till mig och tog mina händer och tittade med ögonen och sa, Kenta för fan, snälla sluta drick. Du kommer dö.
Men det gick inte in hos dig?
Nej, jag sa, ja visst. Jag slutar sen någon gång, kanske.
Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du knäckte koden hur du skulle sluta? Du har väl jag provat några gånger, eller?
Ja, absolut. Och koden är väl det att man ska erkänna, vad tror ni erkänna för mig själv? Framförallt för familj och allting. Fan, jag grejer inte det.
Nej.
Det, alltså, de kan... Man kallar det för liksom att totalt ge upp. Sen att man är hopplös. Du grejer inte. Och på riktigt erkänna det också.
Man måste ta en förändring i livet.
Liksom. Ja, och för mig har det varit oerhört positivt. Alltså jävligt kämpigt att erkänna att man är en missbrukare.
Mm.
Alltså man smakar på ordet. Fan. Missbrukare, det är sådana som sitter på Sergels torg och rullar omkring. Liksom det. Men som sagt, det finns ju mängd olika... sorter över där. Alltså, för mig har det varit jätteskönt. Det här året har varit det bästa i hela mitt liv faktiskt.
Gud vad härligt att höra.
Och liksom man får ju tillbaka kreativiteten. Jag har börjat skriva en ny musik bland annat.
Jaha, vad spännande.
Ja, skitkul. Höll på med en bok till. Jag höll på att fila på ett litet filmmanus som jag liksom... Och det är mycket grundat på idiotiska grejer man har gjort när man har druckit faktiskt.
Ja, ah, är det som en liten liksom, hjälper dig själv? Så
ja, lite genom... självhjälp lite. Och framförallt när jag skrev den här boken, vet du vad jag egentligen, jag höll på med den så länge. Så i början var det med Latchelajban-pryl, men när man kom in i det fick man liksom inte en annan syn på saker och ting. Alltså alla grejer kanske inte var så jävla kul och bra. Alltså, det, som man kanske garvar åt när man satt på Sandelius.
Mm. Men boken, vad heter boken?
Den heter Vet du vem jag är egentligen?
Just det. Mm. Och jag har ju fått den skickad till mig av dig. Precis. Och jag ska läsa den, jag förberedde mig inte innan mina... personligt med Carina.
Det är fekt du gör det. Man ska aldrig förbereda.
Nej. Jo, jag hade googlat att ni startar 94. Ja. Och sen googlar jag också att på YouTube,
just det,
så är ni de mest streamade, va?
Ja, stämmer bra.
6 miljarder gånger.
6 miljarder gånger.
Wow.
Det är mycket.
Så det går det inte ens att föreställa sig.
Nej. Och det där är ju alltså, när vi var aktiva, alltså då på 90-talet, då sålde man ju fysiska plattor liksom. Då.
Ja.
Och jag tror en guldskiva i Sverige låg på 10 000 ex en singel. Och det är ingenting, och det var stort på den tiden. Alltså det.
Ja, 6 miljarder. Ja. Ja.
Det är helt andra siffror.
Ja, men verkligen, verkligen. Men vi ska börja runda av lite grann, även om vi skulle kunna prata en timme till.
Absolut. Får man göra lite reklam?
Ja, absolut. Ska du prata om Toscanini?
Ja.
Ja, det är du så välkommen.
Tack,
att göra.
Tack snälla. Jag tänkte att den 31 maj kommer jag och Isak Isaksson från E Street. Han har också släppt en bok som heter Sonny, som är typ självbiografisk men mer fiction. Skitbra bok, jag håller på att läsa den nu. Vi kommer parkera oss på Toscanini och prata lite om våra böcker, läsa lite ur dem och signera böcker där också.
Åh, vad häftigt.
Men även så kommer, om allt går lås, så kommer jag spela där med mitt nya projekt Daggerboy. Lite akustiskt, en 3-4 låtar.
Nej, men wow, den 31
maj.
Har vi någon tid?
Nej, jag får återkomma om det. Det blir absolut inte sent, det här ska vara lite mysig... tidig kvällsaktivitet faktiskt.
Sånt gillar vi när man är i våran ålder.
Ja, man måste hinna hem till nyheterna.
Ja, men verkligen, verkligen. Ja, men vad roligt. Har vi glömt att prata om något så som är värt att... Allting är ju värt att lyfta fram. Men jag blir ju så fascinerad av allt du berättar. Så att min hjärna liksom lyssnar in och tänker på alla de här sakerna. Ja. Jag tänker en sak... Du pratade faktiskt lite innan vi satte på inspelningen att dina föräldrar lever inte.
Nej.
Han du liksom försonas med dem eller prata eller hur? Liksom...
Jag och morsan pratade lite. Hon mådde vansinnigt dåligt över hur det var när man växte upp. Och jag och farsan var väl inne och nosa lite på det. Det var väl ingen formell ursäkt sådär, men mer bara att man... Jag fick väl förståelse för var han kom ifrån, uppväxt på Södermalm. Hans farsa, min farfar, var ju en så här riktigt stenhård Södermalmskille. Han drack inte. Men han var väldigt hård. När farsan kom hem från skolan och var ledsen och någon hade retat honom, då sa han, ja men nu går du tillbaka till pluggmålen och så slår du en jävel på käften bara.
Mm.
Så att jag förstår ju var han kommer ifrån, men jag har förlåtit honom. Mm. Men jag kommer aldrig liksom förstå hur man kan bete sig så.
Nej.
Aldrig någonsin.
Det är ju skillnad på det där med att förlåta personen eller förlåta det som är gjort.
Liksom. Så är det. Och jag tror man måste förlåta. För jag har gått och varit arg och jävligt, inte bitter, utan vansinnigt arg i så många år. Och jag känner att det får räcka med det nu.
Ja, det tar ju mycket av en. Och kan man då liksom sätta ett avstamp och förlåta. Och det kan man ju göra även med någon som har... dött. Man behöver, liksom, om man inte hade möjlighet att prata så kan man ju skriva ett brev. Alltså, man kan ju få ur sig de känslorna. Jag tror det är viktigt för att kunna gå vidare lite lättare i sinnet på något vis. Och inte ha de här arg och rädsla och allt det här som snurrar.
Oja. Nej, men det är väl precis som allting. Lyft ut det och ta tag i det och gör bokslut. Det är jätteviktigt, tror jag.
Ja, men det är verkligen det. Ja, men ska vi göra ett litet bokslut nu då?
Det kan vi göra.
Ja, och så ses vi den 31 maj på Toscanini.
Lita på
det. Jag kommer vara där om jag inte jobbar, men det tror jag inte.
Ja, men då får du sjukanmäla dig.
Ja, absolut, absolut. Såklart, såklart. Så vad spännande. Tack så jättemycket att du kom hit och jag fick förmånen att prata med dig.
Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt faktiskt. Skitroligt.
Ja, väldigt roligt. Ja. Vi kanske spinner vidare någon gång i framtiden kring just det här med missbruk och beroendevård.
Ja, absolut.
Där har jag massa idéer och tankar om att...
Det är ett intressant ämne.
Det är det, och det är så mycket större än vad vi tror. Mm. Du ser, vi avslutar inte. Vi pratar vidare.
Det är bra. Ja. Man ska få, nej, men definitivt, det tål ju att diskuteras i många olika vinklingar, tror jag.
Ja, och det finns så många olika ingångar från alla som har varit liksom runt omkring och så. Så det tänker jag att jag ska grotta ner mig lite i framöver. Så då tänkte jag kanske bjuda in dig.
Det är bara att höra av dig.
Ja. Ja, tack så jättemycket för idag.
Tack själv. Ha en fortsatt bra helg.
Tack, detsamma. Tack.